Den treenige guden, faderns och sonens och den heliga andens namn. Stilla vi oss inför det ord som är skrivna i Petrus första brev. I första kapitlet, verserna 3-9. Orden lyder, lästa i Jesu namn. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Amen. Kära åhörare, bröder och systrar, här på mötesområdet och ni som lyssnar via media. Vår text är ett stycke ur Petrus uppmuntrande brev. Detta brev hade han skickat till de människor, till de Guds barn som var utspridda på olika ställen. När jag valde detta textstycke så lyssnade jag på en predikan på torsdagskvällen. Och jag fick en sån tanke att i dessa texter som vi nu har fått höra vid olika predikningar, så har dessa alla innehållit uppmuntrande ord som ger tröst. Och det första århundradet Guds barn behövde uppmuntran. Men även dagens Guds barn behöver uppmuntran till den kamp på färden som vi har. Det första århundradets Guds barn levde under förföljelse. Vi lever inte i förföljelse. Men trots det så har vi stor press. Och på det sättet behöver vi. Jag vågar säga att alla vi bröder och syster behöver dessa uppmuntrande ord. Många gånger finns det folk som frågar, som tvivlar och säger, är det verkligen värt att tro? Vad har man för nytta utav det egentligen? Kanske tänker det och jämför det denna vårt livs mest dyrbara sak med alldeles vanliga världsliga saker, och förstår inte genom tron vilken nytta man har av att få vara Guds barn och att få vara troende mitt i denna föränderliga tid. Det finns sådana förändringar som vi kanske inte ens har kunnat föreställa oss att de skulle komma, men de har kommit ändå. Psalmförfattaren säger att förvirring tar ofta över vårt medvetande då världen förändras så hastigt. Mitt i tvivlen kan vi många gånger fundera och fråga oss på samma sätt som Petrus frågade på sin tid. Han frågade för lärjungarnas del, hur blir det för oss? Hur blir det för oss som har övergett allt annat och följt dig? Vad kommer vi få ut av det? Nutidens förfrågare skulle få svaret på samma sätt som Jesus sa. Även om man har fått överge hur mycket det än är. Vi skulle kunna räkna upp hur mycket saker som helst. Som ändå skulle vara väldigt små i jämförelse med den lön som Jesus utlovas. Vi räknar nu inte upp dessa, utan vi nöjer oss med att Jesus sa: den som på grund av mitt namn har övergett kommer få 100-fald en belöning i det eviga livet. 100-fald belönad med det eviga livet. Vår text använder ordet arv om det eviga livet. Vår text påminner oss om hur det i himlen finns avsatt ett arv som kommer efter döden. Detta arv har Gud i sin stora kärlek gentemot oss syndiga människor förberett genom den plåga hans egen son fick utstå och den död och uppståndelsen ifrån de döda. Kära vandringsvänner, detta får vi som gåva av nåd genom tro. Välbekant säger även Johannes i det lilla evangeliet att Gud har älskat världen så mycket att han gav sin enfödda son för att inte en endaste som tror på honom skulle hamna i förtappelsen utan får det eviga livet. Så stor är Guds kärlek. Och det är så stor kärlek som vi har fått erfara. Och det är den kärleken och det arvet vill vi tala om. Även till det som fortfarande söker, som inte har funnit denna skatt. Även i dessa sommarmöten erbjuder vi denna skatt. Den erbjuds till dig, kära vän, som har kommit hit. Denna skatt erbjudes även till dig som inte har haft möjlighet att komma hit utan sitter hemma eller någon annanstans och lyssnar. Även dig rör kallelsen ifrån Guds ord om att ta del av denna skatt. Denna skatt och detta arv är en glädjens sak för oss. Gud har fött oss till det nya livet och gett oss det levande hoppet. Gud talade redan genom profeten Jeremias: jag ger er framtiden och hoppet. Jag kommer att tänka på en gammal dam som på sin tid hörde på församlingsdagarna om det ämnet att jag ger framtiden och hoppet. Och hon tänkte att det här är ju ungdomarnas ämne. Men efter en stund sa hon: ja, men det är jag som behöver en framtid. Jag kommer ju till himmelens hem snart när jag lämnar den här färden. Eller när min färd tar slut. Och då är det ju verkligen en framtid det handlar om. Det här får vi glädjas åt, bröder och systrar. Då vi väntar på arvet som Guds barn, så hamnar vi, precis som texten säger, att vi kommer att drabbas av många tvivel och prövningar av olika slag på samma sätt som vi hörde från föregående bror, att det är det liv som Gud har gett oss. Det välbekanta Sions sång så sjunger vi: Satan plågar dig ofta, liksom ditt eget kött. I världen hotar alltid och försöker trötta ut den. I en annan Sions sång sjunger man att man får inte tröttna på den smala vägen, utan man ska fortsätta tills man når sitt mål. Kära bröder och systrar, visst tänker vi väl och ber om på samma sätt som psalmförfattaren sa: det finns ett som vi ber om från Herren, och det är att vi en gång ska få se Herrens vackra gudstjänst, att jag skulle leta efter hans tempel. Herrens vackra gudstjänst. Jag tänker mig att i dessa sommarmöten så har vi fått beskåda och njuta av denna vackra gudstjänst. Vi har fått tro evangelium. Vi har fått höra evangeliet predikas. Redan det är vacker gudstjänst. Men en gång då vi kommer fram så kommer det bli ännu vackrare. En ännu vackrare gudstjänst. Då vår text talar om dessa prövningar så kan de komma i våra liv på väldigt många olika sätt. Det kan vara sjukdomar, det kan vara ekonomiska bekymmer. Det kan vara så att någon av ens nära och kära inte längre orkat tro utan tröttnat mitt i färden. Och det kan också ha hänt att en familj har splittrats. Inför dessa prövningar och svårigheter, tvivel och frestelser så frågar vi oss som människor: varför sker detta? Varför händer det här för oss? Det är många frågor som dyker upp, men ganska få svar. Vi ska bara nöja oss med att Gud har valt den här kampen för oss. Precis som vi hörde nyss så är Guds tankar och Guds vägar väldigt mycket högre än våra tankar och vägar. Men ändå så är det så att det Gud har planerat för oss, det handlar om vårt eget bästa. Jag tänker mig att om vi själva hade fått välja vår väg, skulle vi då inte ha gjort på samma sätt som Israels folk gjorde? De valde den enklaste, kortaste vägen. Men den vägen blev inte lättast eller kortast. På samma sätt. På det sätt får vi vandra den väg som Gud har sett för gott åt oss. Vår livstid är kort. Många gånger har man jämfört vår livstid som att den är ungefär en handsbredd, alltså nästan ingenting. Men med det som bakgrund så får vi ändå tänka att och konstatera att även prövningarnas tid är kort. Om vi jämför det med den tid som är det eviga livet i himmelrikets hem. Och varför utsätts vi då för dessa prövningar? Och varför styrs våra liv på detta sätt? Den här texten talar om att det ska förklara det levande livets äkthet och mening. Prövningarna är nödvändiga. Även om de känns svåra så ska de stärka vår tro. det visar för oss vad som är det viktigaste i livet. I den gamla katechesen sägs det välbekant att Guds och vår frälsaren Herre Jesus Kristus kännedom och att bli Guds barn är det viktigaste som finns i livet. Att bevaras som Guds barn är viktigt. Det är viktigt att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Då får vi allt annat också. Kära broder och syster, Gud överger inte sina barn mitt ibland prövningar, tvivel och frestelser. Vi lämnas inte åt vårt eget öde. Vi kommer ingenstans med våra egna krafter. Vi orkar inte en enda stund. Men Gud har lovat att han ska ge oss kraft och vara vår kraftkälla. Precis som den här sommarmötets motto är: Herren är mitt ljus och min räddning. När vi bor i Guds rike så har vi kära bröder och systrar som följeslagare, som avlastar oss från våra bördor. På detta sätt stärker Gud oss som är svaga, ger oss stöttning och trygghet. Och med våra bekymmer får vi vända oss till Gud. Och hur många gånger har vi inte knäppt våra händer och berättat om våra bekymmer för den himmelske fadern? Paulus uppmanade oss att bekymra er inte, utan låt era böner höras inför Gud tillsammans med ett tack. I vår text säger Petrus att Guds folk med Guds kraft bevaras i salighet. Det ber vi om, att Gud skulle bevara oss i sitt rike så att vi skulle bevaras som del av denna underbara lott. Paulus skrev på sin tid till romarna att jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft för var och en som tror på det. Kära vänner, vi skäms väl inte heller för Guds evangelium, utan som ägare av det så vill vi ha det och erbjuda det. Även nu, kära bröder och syster, får du tro alla dina synder, frestelser, brister och tvivel förlåtna i Jesu namn och blod. Detta är vår lyckliga lott, att vi får vårdas under evangeliet och får tro på evangeliet. Brevets mottagare älskade Jesus, även om de aldrig har sett honom. Till den tvivlande Thomas sa den uppståndne Jesus: saliga är de som inte ser, men ändå tror. Och de som inte såg, de trog. Trodde de i det gamla förbundet. Där sägs det i Hebreerbrevet att de tryggade sig med det. I det välbekanta Hebreerbrevet sägs det också att tron förlitar sig till det som man inte ser. Och tron har en fast grund. Petrus bekände sin tro till Jesus och sa att du är Kristus, den levande Gudens son. Till denna grund byggs vår tro. Och det får vi glädjas åt. Paulus påminde även Filipperna att gläds alltid i Herren. Anden bekräftar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men om vi är barn så är vi också berättigade till arv. Och vi får ett arv ifrån Gud tillsammans med Jesus Kristus. Och då vi lider med Jesus Kristus så blir vi också del av den klarhet som uppstår. Vi vill väl hålla fast vid detta arv. Vi vill väl en gång vara i den skara till vilken man säger: kom min fars välsignade, äg det rike som är förberett för er från tidens begynnelse. Så här, broder och syster, förbli i tro, tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod, i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Får jag också höra detta samma evangelium och tro mina synder förlåtna. Så här vill jag tro. Vi stillar oss i tacksägelse och bön. Kära himmelske fader, tack för att du genom din son offrat din son för vår skull. Tack för att du lämnat ditt rike här på jorden där du ger oss omsorg och där du bär oss. Tack för att ditt ord har fått eka här. Vi ber om att du genom ditt ord kallar det som söker. Vi säger: Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.